Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tillsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Hej allesammans, idag är jag Camilla Elving som poddar tillsammans med Niklas Lindgren.
Hej Camilla.
Hej. Det är höstlov. Det är höstlovsvecka, vecka 44. Mm, det är det. Och jag är på en solig sandstrand faktiskt. Det är inte du, Niklas.
Hemma i kalla Sverige.
Ja, precis. En del av tur. Men så här är det, att idag så ska vi prata om lite spännande resor. Andra slags resor. Det går ju alltid att resa i sinnet ju.
Man har ju möjlighet till att resa oavsett var man är någonstans.
Exakt så menar vi. Vi har ju den erfarenheten nu, ja. Men innan vi går in på det då som är dagens ämne så kan jag ju kommentera lite vad som har hänt här. Det händer en del saker som ni vet kanske på skeptikerfronten. För det första så har den här jättekända, vad kallas han, charlatanskeptiken, är det så han kallas? Alltså James Randi pratar jag om nu, den här ärkeskeptiken, amerikanen.
Han har funnits med länge.
Han har funnits med otroligt länge, jag tror han blev 92 år faktiskt. Mm. Han gick ur tiden här nu häromdagen faktiskt. Och han har ju då varit liksom nästan ledaren eller så här, ska man säga, ja, gurun för skeptiker, de organiserade skeptikerna då.
Mm, precis.
Yes, och han hade ju den här Million Dollar Challenge. Yeah. Hur mycket har du sett av honom, Niklas?
Jag har sett honom på tv. Mm. Han har ifrågasatt de olika typer av folk som anser att de har någon begåvning på något vis. Mm. Så har de alltid testat de personerna.
Just det.
På olika sätt. Och sen så har han alltid haft den här million dollar challenge för alla att om de kan bevisa någonting.
Ja, just det. Han menar ju då väldigt så här, bestämt att det finns inga paranormala fenomen. Det är hans hårda tes då. Han försöker då liksom göra någonting av det här som också lite så här, han är ju underhållande trollkarl, så att det är lite sådär, ibland så tror man nästan att han har skojat lite eftersom det är så uppenbart att liksom, otroligt mycket av det vi håller på med finns ju, och det måste ju varit uppenbart för honom också.
Ja, jag har sett båda sidorna, eller mycket. Ja. Det ser ju ganska riggat ut när han gör sina tester på något vis.
Men han har ju försökt repetera till exempel Uri Gellers fenomen, till exempel skedböjning och sånt där, och stanna klockor och såna här saker. Mm. Så, och det är klart att väldigt mycket av sånt här går ju att göra också på illusionistvis. Så
det är
att
klart.
Säga.
Ja, det finns folk som vill lura folk på alla möjliga sätt. Ja, ja. Exakt.
Precis, jag tror han kallas för, eller har varit sån utbrytarkung.
Har han varit konstigt?
Jag tror det. Alltså, jag kan ta fel på den, så jag borde faktiskt ha kollat upp det innan vi pratade om
han
det.
Han ser inte ut att vara en sån person.
Nej, verkligen inte. Framförallt inte nu, 92 års ålder. Men jag, på något vis så fick jag för mig det bara. Men hur den är, såna, det har ju funnits andra sådana. Precis. Och mentalister, illusionister. Det var jättelänge sedan jag konfronterades med det här begreppet. Eller skepticism, organiserad skepticism och James Randi överhuvudtaget. Så jag är kanske lite ringrostig. Men jag fick i alla fall höra häromdagen att han har gått ur tiden. Sådär. Mm. Och sen så när det kommer just till skeptiker så tänker jag faktiskt ta in lite i podden.
Ja, oh, nice. Ja. Det är bra.
Eller hur? Det är alltid bra.
Verkligen.
Det livar upp det hela lite.
Ja, det är klart.
På olika sätt. Mm. Och en av dem som jag har haft kontakt med, det är ju då Alexander Bygdén som har skrivit boken Spökindustrin. En bluffmakares bekännelse. Han har ju då wallraffat vår bransch. Kommer du ihåg Niklas?
Ja, just det. Det kommer jag.
Och den snubben har ju jag har haft lite kontakt med nu. Ja. Och han vill ju gärna komma till Mediepodden och prata med oss. Ja, det är jättekul. Och då tänker jag ju såklart, jag och Vivi är ju snälla, så vi tänker ju inte heller hålla på med sådär som ibland en del journalister gör, du vet, och liksom skapa en liksom konflikt, debatt på det här tråkiga, sura sättet.
Ja, vem som har rätt och fel och sådana där grejer.
Ja, precis. Ja, eller det kan ju finnas så många, du vet, om vi tänker, om man verkligen skulle liksom sätta igång någon form av vad jag kallar det, shitstorm, när man säger, då skulle man ju ta hit personer då samtidigt som konfronterar honom.
Ah, nej,
och det kan ju bli det, väldigt tråkigt.
Exakt, det är jättetråkigt. Det är ingen respekt
för
varken den ena eller andra.
Nej. Och jag tycker sånt är passé också. Jag vill ha en annan slags vinkel, en annan typ av diskussion, ett annat samtal.
Ja, samtal.
Samtal framförallt.
Bra. Ja, det är exakt så det är.
Och det finns ju jättemycket av det han säger såklart som är befogat och relevant och som vi kan vinna fördelar av på väldigt många olika sätt. Alltså ibland kan det vara lite oseriöst att bara försöka skapa konflikt och vara lite så här intrigmakerska. Jag menar, jag skulle då till exempel kunna ta in människor som är älskar att få kontakt med andra sidan och som har mist anhöriga och som är väldigt så gråtkrokodiler på det viset. Förlåt att jag sa det ordet, jag menar inte så, men du vet vad jag menar, som är så här sorg, fylld av sorg och sorgbearbetning och så.
Ja, just det.
Och det kan ju bli en riktig sån här skitorkan liksom, som man blåser upp på en sån grej. Men det är inte det som är syftet.
Nej, just det. Och det jag tänker lite grann på med sådana där samtal på det där viset. Det är lite grann om så här, inom businessbegrepp så pratar man om thoughtful disagreement.
Yeah.
Det kan vara väldigt bra att man har olika infallsvinklar när man pratar om saker och ting, för då kan man se den gemensamma nämnaren på något vis.
Ja,
förstår du?
Exakt. Så att, som skeptiken Claes Svahn och jag, förlåt att jag kallar faktiskt UFO Sveriges ordförande Claes Svahn för lite skeptiker, men det är måste jag säga. Men han är ju sund skeptiker och kanske på det sätt som du och jag också är det.
Ja, yes.
Trot eller ej, men så är det.
Precis.
En del har ju föreställningen om att man liksom köper vad som helst, och så är det ju verkligen inte.
Verkligen inte. Man kan vara öppen för nya saker och kunna testa saker. Men man ska inte låsa sig och stoppa bara för att man anser att saker och ting skulle vara rätt eller fel. Eller sådär.
Nej, precis.
Det känns jättedumt att göra det.
Ja. Men så det kommer bli jättespännande samtal med Alexander Bygdén. Och sen har ju han en väldigt trevlig liksom ton själv. Han har inte den här, men som förr var det så otroligt liksom aggressivt nästan när man pratade om det här troende versus skeptiker. Men igen, jag tror att det är en ny tid nu. Jag har ju faktiskt haft en liten, jag ska inte kalla det för debatt, men jag träffade ju då Per Johan Rosmark och podden med honom och Caroline i Caroline Hjärts podd Paranormalt. Ja, precis. Och då, det var i och för sig lite speciellt för Caroline hade inte sagt till mig att han skulle vara där. Och han är ändå med så här, i styrelsen i WOF, liksom vetenskap och folkbildning. Men det är lugnt, jag kunde väl kanske ana mig till det ändå att det skulle vara en liten surprise där kom. Ja, men det får man väl ta. Hur som helst, han är väldigt rolig och trevlig och sådär. Och han är ju också då trollkar och illusionist, mentalist. De håller på med väldigt mycket sånt. De är väldigt mycket intresserade av det här, fast på ett annat sätt. Liksom,
den psykologiska aspekten, eller?
Ja, eller framförallt de är underhållare, står på scen. Du vet, det lite så här. Jag tänker på lite, en del är ju verkligen så här Las Vegas show och vill stå verkligen och visa upp mycket. Att trolla, liksom. Mm. Det är vad en del gör.
Right.
Men vi trollar ju på riktigt.
Ja,
alltså verkligen riktigt.
Ja, ja. Ja.
just det. Och sen så var det något mer jag skulle säga. Jo men gud, herregud. SVT har ju hört av sig till mig och Vivi. Och velat att vi ska vara med i sånt här debattprogram. Cool. Det hände ju också nu alldeles nyligen för någon vecka sedan. Ja, cool på ett sätt. Precis, men på ett annat sätt så kändes det inte så coolt just då.
Aha,
yes. Både hon och jag tackade nej så. För då var ju, ja, nej men det är ju det här igen att... tidigare om jag tittar på hur det ofta har varit då, för jag har ändå liksom varit med ganska länge den här, i vår bransch, esoterik och mind body spirit bransch, andlighetsbranschen, mediumbranschen, så är det ofta så att ja men det blir den här liksom polariserade debatten och att man kanske ibland då själv utmålas som lite så flummare, foliehatt och sen att man ska möta någon som är så här på
är
väldigt hög risken. Akademisk höjd och typ så här professor i någonting bla 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 och så blir det att man får en
då blir det som sagt inget samtal.
Nej, det blir obalanserat på något sätt och som ett uppsåt nästan från någons sida. Just det, men det behöver inte bli så heller, men i alla fall i det här fallet tror jag dock att jag förstod att ambitionen var just att ta in en väldigt sån här, vad ska man säga, kanske James Randis svenska motsvarighet. Och där kände jag orkar inte det just nu liksom. Nej, faktiskt precis. Inte. Men en annan gång absolut. Ja. För de här samtalen är jätteviktiga och det är ju fint att det var ju riktigt så här fint program liksom, mötet hette det.
Okay.
Så det är ett så här debattprogram eller samtalsprogram på något sätt. Så jag säger next time.
Ja. Välkomna.
Ja, precis, men nu i podden blir ju den lite mer på våra villkor också. Yes. Det känns ju bra. Så att det blir lite inslag nu av skeptiker och troende, den grejen framöver. Så.
Ja.
Just det, precis. Okej, resa, just det. Inre resande, magiskt resande.
Yes.
Gud vad det är spännande.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Är det det mest spännande man kan göra?
För min del, ja. Absolut.
Det överträffar även att hoppa fallskärm eller?
Ja, det skulle man kunna säga. Allt möjligt jag har upplevt fysiskt. Det är ingenting som slår det överhuvudtaget. Det fysiska livet är ju jävligt spännande. Men det som existerar utanför det fysiska är otroligt häftigt.
Det metafysiska kanske man kan kalla det för.
Precis.
Men det är ju verkligen så här glidande, eller det är inga hårda gränser egentligen. Det blir flytande heter det. Lite så i alla fall.
Ja, hur menar du?
Jo, jag menar, här är vi här och nu. Men vårt medvetande är ju gränslöst och ganska flytande. Så egentligen så finns ju inte hårda gränser.
Ja, nej, vi existerar ju där hela tiden. Medvetandet finns på flera plan hela tiden.
Just det.
Bara vart man har fokuspunkten. Det är det som är själva grejen.
Och frågan, Niklas, är om vi överhuvudtaget... är i kroppen och vårt medvetande överhuvudtaget är här. Det är inte jag så jävla säker på. Tänker på igen den här skeptiken Per Johan Rosmark och jag och Caroline som satt just och pratade om det här. För jag har lyssnat på vår podd, den här Paranormalpodden, då när jag var och spelade in hos henne för jag vet inte, hon har ju lagt ner den tror jag nu, men i alla fall då var det ju Per Johan Rosmark som pratade om det här ungefär vart medvetandet sitter.
Mm-hmm.
Att vi, du och jag ungefär är sådana som påstår att medvetandet lämnar kroppen, medan han kanske säger då att nej, men det gör det inte, det finns fortfarande kvar. Men jag skulle säga så här, att min utgångspunkt är att jag inte är så säker på att medvetandet överhuvudtaget är i kroppen någon gång.
Nej, precis. Det är lite grann runt omkring.
Ja.
Kroppen finns egentligen som en innanför sig själv.
Ja, det kan
på något vis.
Ja.
Som om man skulle ha ett barn innanför sig själv. Den grejen med navelsträng och allting. Man bär med sig den fysiska kroppen liksom, vart man än är någonstans. Ungefär lite grann så.
Mm.
Finns en modell att se på det i alla fall. Att ja, man alltid existerar. Man har alltid den med sig. Även om man är utanför. Men
just det.
Jag ser medvetandet som en del som inte är en del av den fysiska hjärnan.
Mm.
Hjärnan finns ju där som en funktion för att kunna styra den fysiska kroppen.
Mm.
Men det är typ det enda det är. Och sen så kan den bibehålla vissa minnen som man har upplevt liksom fysiskt sådär. Men det är väldigt abstrakta minnen, medan ens medvetande existerar utanför och tar till sig allting som man har upplevt här och lagrar det på något vis som jag inte har någon förklaring till, men jag har idéer om det. Men jag existerar utanför hela tiden, det är det som är själva grejen, och det är det som man fattar när man är utanför. När man kommer ur kroppen så ser man ju, man fattar ju och upplever sig själv som vad man säger, jag har sagt det förut, men extraordinär. Man upplever sig själv på ett helt annat plan. Man minnet av sig själv blir ju så mycket större. Och man ser saker och ting på ett helt annat sätt. Det blir en annan typ av dimension helt enkelt.
Mm.
Och det är skithäftigt alltså.
Ja. Vi är inne på det här med att man har någon annan form av matematisk modell eller någon form av ekvation till hur man beskriver medvetandet och kroppen, att man ser på det på ett annat sätt. Vi pratar om det här med att man har det inuti eller att det blir andra perspektiv.
Mm.
Jag tänker på Flatland, den här filmen
och
den typen av olika metaforer eller förklaringsmodeller, liknelser, olika...
Den är ganska intressant och ganska bra att tänka på med det. För då förstår man vad skillnaden är i dimensions, olika typer av dimensioner.
Och hur beskriver man den då?
Ja, jag kan ta det som en grund då. Man är endimensionellt, det är ju bara en punkt.
Ja.
Man existerar bara som ett medvetande någonstans.
Ja.
Men sen så har det tvådimensionellt som är då att man har ett plan med kanske fyrkanter och cirklar och sånt. Om man tittar ner på sitt bord så kan man ju fantisera det, att man har liksom så olika figurer. Och de existerar bara i 2D, de kan inte uppleva 3D. De kan inte se upp och ner, bara vänster, höger och sådär. Och så går de omkring i då sitt typ av medvetande på det viset. Men jag då som tredimensionell varelse tittar ju på det här 2D-planet och kan se vad de gör och sådär. Och då kanske de har en byggnad då med en dörr som de kan gå in i.
Mm.
Men de anser då att det är ju ingen som kan se vad de gör innanför det, för de är ju själv där inne. Medan jag där uppifrån kan se exakt vad de gör. Jag kan till och med då kommunicera med min röst och säga någonting till den personen. Och den kanske då hör det med sitt sinne, sitt medvetande.
Ungefär som det är en myra i en myrstack och sen står du och jag och tittar på den och talar till den här myran.
Exakt,
som,
precis. Lite grann så. Den känner av någonting sådär. Carl Sagan, han har, alltså
just det,
astronomen, han har visat en modell som är exakt det som jag förklarar.
Mm-hmm.
Så det kan man titta på YouTube och sådär. Han förklarar fyradimensionellt och sådär, men just Flatland. Men han förklarar just den här grejen av att man kan kommunicera på det viset. Och då hör den här individen att man faktiskt är där.
Ja.
Och den blir då förvånad hur det kan komma sig. Och det man kan då försöka förstå då med hur jag som tredimensionellt kan kommunicera visuellt i det tvådimensionellt. Det är ungefär som att man har då en boll som man placerar i tvådimensionellt så är det då en viss del av den här bollen kan man ju då se. Då. Man trycker ner den i det här 2D-planet. Mm. Men om man skär av den på hälften, då blir den större. Så där kan man ju tänka sig då som att man kan justera storleken av den där tvådimensionella varelsen på det. Så det är den matematiska grejen, att kunna uppleva tvådimensionellt.
Ja.
Sådär. Men sen så kommer man ju till den modellen med fyrdimensionellt. Mm. Vad då det är för någonting i förhållande till tredimensionellt. Och det är ju då tidsaspekten av att man har då ett 3D som har hänt. Det är en modell av tid.
Mm.
Och sen så efter typ kanske 10 minuter så har ju då den formats på ett helt annat sätt.
Mm.
Då är det en annan typ av frame. Precis som andra, om man filmar någonting så blir det olika typer av frames.
Ja.
Så det är lite grann det som är fyrdimensionella perspektivet. Att man, om man står utanför 3D och ser fyrdimensionellt så kan man ju då se tiden som en rörelse.
Ja.
Och så kan man peta in i den vad man vill uppleva.
Och vi
någonstans.
Kallar ju den fjärde dimensionen för tid. Eller vi räknar
just det. Men sen över det så är ju femdimensionellt. Då existerar inte du längre i den här tidsaspekten utan ser det utifrån.
Ja.
Och det är lite grann där utanför kroppupplevelsen.
Definitivt. Oh ja, jag är helt
då
med.
Ser man helt och hållet allting annat. Mm. Och det, jag menar, du har aldrig någonsin upplevt det i din fysiska...
Nej, du måste ha en utekroppsupplevelse för att förstå det här. Oh ja,
och det är det som blir så fascinerande när man kommer ut och man ser det där.
För du har en teoretisk modell som du då får någon form av praktisk förståelse för.
Precis.
Absolut, jag köper allt det här. Jag skulle vända utomkroppare skulle göra det. Och vi försöker ju beskriva det här i böckerna med olika ord och egna förklaringsmodeller då.
Mm.
För att ungefär beskriva samma sak.
Just det.
Mm.
Och det är jättestort. Det är jättestort att se det. Mm. Och sen när du väl kommer tillbaka till den fysiska hjärnan igen så tappar du ganska mycket av det där.
För att du går in i tiden, i tidsdimensionen igen.
Precis.
Men exakt, från 5D till 4D. Ja, men absolut, så är det ju.
Det här är så trögflytande. Du är ju mer i den hjärnans effekter och allting. Så att du kan inte tänka så fritt som du gör utanför liksom.
Det är så coolt. Just det här när du är utanför systemet, utanför tiden då de facto. Mm. Och sen när du tar dig tillbaka och du vet att liksom, nu krymper jag ihop mig själv. Nu ska jag ner in i tiden i realtid.
Känner,
liksom,
man
så.
Känner det också. Ja. Man bara tappar liksom minnet hela tiden. Jag tappar min upplevelse.
Men kan ändå behålla en del.
Ja, faktiskt, precis. Det finns ju träning man kan lära sig det. Hur man ska kunna bibehålla det.
Ja, och varför det är så att vi minns det här och att andra inte gör det vet vi inte heller egentligen. Det är många frågor som man aldrig egentligen kommer få svar på. Eller svåra i alla fall att liksom verifiera eller kontrollera svaret på.
Ja, precis. Alltså det som jag har förstått det är att den fysiska varelsen, om man tänker på människan, den är ju inte färdigutvecklad. Så att vi utvecklas ju hela tiden precis som kosmos utvecklas. Det är inte färdigt alltså någonstans, men det kan upplevas som det. Som att vi har kommit ganska långt från homo sapiens upp till människan då liksom. Och då blir det den här grejen av att hjärnans funktioner av att kunna uppleva andra dimensioner eller ta till sig den datan kommer sen framöver att bli liksom mera vanlig, ska jag säga.
Mm.
Det finns vissa individer nu som kan lära sig det och sådär, men det är ju förstadiet, kan man säga.
Ja, precis. Ja, exakt det här att vi har kommit långt i verkligen. Relativt
begränsat. Ja, precis. Ja.
Vet, när man går ut så bara, kanske inte.
Ja, jäklar. Nej, exakt.
Nej. Vi har nog en hel del kvar i vår utveckling. Eller hur?
Verkligen.
I alla fall vad man ser. Och det är ju så spännande så att alla, alltså jag känner så här, det är ju väldigt många som vill ha den här upplevelsen och jag känner verkligen att det finns verkligen goda skäl till att göra det här själv.
Ja, det är
alltså
jättebra.
Man måste göra det. Jag menar, this is it. Det
ja,
finns
exakt.
Inget annat.
Nej, och du kommer komma dit.
Ja, för ni ser
alla
för
kommer sure. uppleva den här grejen och du kommer alltid vara själv i det. Eller i alla fall upplevelsemässigt av vad som händer.
Ja.
Av att faktiskt dö. Men det kan vara väldigt bra att simulera det innan.
Mm. Undrar om vi ska bjuda in en skeptiker till vår själsresa kurs. Typ så här, ta upp vi har någonting. Problemet med det är att ibland så kan man säga, jag kan inte 100 lita på dem, de kan inte lita på mig. För att om man då liksom manglar på med massa saker. Man tänker så här, nu går jag all in, jag gör allt jag kan inom det mediumistiska och allt överhuvudtaget, allt energibaserat. Bara mörsar på med grej efter grej efter grej. så kanske den här skeptiken ändå bara, nej, jag hör inget, jag ser inget, jag känner ingenting, allt är fel som du säger, bla bla bla, bara för att personen är då, alltså det blir som en sekt det här med skepticism för vissa, om man är hardcore skeptiker, och då kommer den personen förneka och ljuga eller stänga av eller radera för att,
ja, och där kommer man till den här grejen att man ska inte pracka på folk heller.
Nej, förstås,
utan det är individen i sig som man ska som, det ska komma inifrån på ett vis, att de vill vara, vill verkligen uppleva.
Men Niklas, ärligt talat, det är också så här en dimension av att det här handlar om moral också. Har man upplevt som något så måste man ju faktiskt erkänna det, menar jag. Även om det går emot ens föreställningar. För jag tänker, om man är då en jättehardcore organiserad skeptiker och har varit i hela sitt liv, och det blir liksom nästan som ett slags sexbeteende. Hoppas ingen blir arg nu. I alla fall, samma sak kan man väl säga som mig i sånt fall, att jag är så himla inne i min bransch och mitt område. Hur som helst, då är det ju kanske svårt att också liksom ska erkänna om man upplever något som motsäger ens liksom, vad heter, förutfattade meningar, föreställningar, och då kanske det är svårt ändå att bara, ja, jo, men faktiskt ni har rätt. Eller hur? Ja, det är, så kan ju, men bli, det är vetenskapsgrej,
det är en vetenskapstänk, förstår du?
Ja,
det är så vetenskapen är byggd, att folk ska få lite prestige av att säga att, ja, men tyvärr, jag hade faktiskt fel.
Ja, precis.
Förstår du?
Exakt.
Att man inte håller sig i sin
jäkla sten. Men det kan kräva lite av en person att, och samma sak för mig då, jag kan ju vända det mot mig själv.
Ja, ja, det är klart.
Det är samma, kan ju bli en prestigekonflikt inom mig också, eller någonting, att mitt ego går in och sådär, nej, fast jag vill inte bli överbevisad. Så det är ju alltid. Mm. Så att det handlar ju om ärlighet och rannsakan, och att, och är man verkligen på riktigt ute efter sanningen, det får man ju själv konfronteras med, och för vem och sådär, eller vad det är bra för. För sen kan det också bli frågor, även om det här är sant, så kanske man ändå väljer att säga nej, för att av andra skäl, det kan finnas,
man kanske inte är stabil i sig själv att faktiskt ha kommit till en punkt för att känna att man kan gå vidare med att tänka en annan modell. Man kanske vill hindra folk från att påverka en på grund av just den delen, att man inte är mogen riktigt för det.
För den ena är ju då man är faktaresistent, som vi pratar väldigt mycket om idag. Inom,
My mind is all made up, don't confuse me with facts.
Ja, men precis. men det andra är ju radering för att undvika kognitiv dissonans, som man säger inom psykologin, vilket betyder att vi har tydligen någon psykologisk inneboende egenskap som gör att vi raderar information som ligger för mycket i konflikt med våra föreställningar ibland. Om det blir jobbigt för oss att konfronteras med vissa saker, så kommer vi på psykologisk nivå på något vis förtränga det, eller liksom bara förinta den, förneka den informationen, eller till och med inte ens aktivt, inte som ett aktivt val, utan mer att psyket gör så.
Ja.
Du vet att man bara, nej, jag såg inte det där. Alltså på det, för att man har sett det, eller varit med om det, eller vad det nu är.
Ah.
Att man kan inte ta in informationen, för att den är för jobbig att konfronteras med.
Det är ju filosofin, eller sin upplevelse av vad verkligen ska vara, så filtrerar man efter det. Det gör man ju.
Men hur den är, man får ju börja någonstans, och det här tycker jag i alla fall är spännande. För jag lyssnade, det är väldigt aktuellt, jag lyssnade faktiskt på den här podden som Caroline Hjärt gjorde då, den här, hennes paranormal podd, Paranormal tror jag den heter. Och jättespännande episoder, det är det verkligen. De är högklassiga, jag måste säga. Det är synd att den inte finns kvar. Men den finns ju kvar däremot att lyssna på. Så det kan man tydligen göra nu, via Podme i efterhand. Och den episod som jag var med på, det var väldigt mycket då inne på astral erotik och sådant, väldigt mycket sex helt enkelt, och jag försökte vara lite så här, jag tänkte innan, nej, men nu ska jag inte gå i fällan och försäga mig eller säga fel saker, för då kunde jag säkert med så här, så jag försökte bara och liksom, jag tänkte verkligen på vad jag sa, jag valde mina ord, så det fanns inte så mycket att ta av, medan jag vet att Caroline sa både det ena och det andra, men det kom inte med sen, det hade hon klippt bort, så ja, så gör en skicklig journalist säkert. I alla fall. Men det blir nog spännande episoder med lite skeptiker här, som sagt, framgent. Okej, nu går vi in på det här med myter och rädslor kring out of body, kring själsresor, soul travel. Därför att det finns en del såna här föreställningar och myter, och de är återkommande, så otroligt många har dem. Och det kan vara så att en del av de här myterna, det finns någon form av biologisk förklaring, eller liksom, det finns mycket förklaringar till varför de uppstår.
Mm.
Och den största som jag tänker på, eller den som är mest vanligt förekommande, det är det här med att människor är rädda för att lämna kroppen för att de tror att de ska ta kroppen. Ah. Eller att de ska bli utelåsta, utestängda. Ah, just det. Du vet, jag menar.
Ja, ah, jag har hört det, jag läste och jag kan förstå varför och sådär.
Mm.
Man har en ganska sned bild av vad saker och ting är.
Mm.
Man tror att man lämnar sin kropp och sen så ska, då är den på något vis i passiv mode, och sen så kan någon annan från ett annat perspektiv eller en annan dimension ta över den och börja styra den på något vis, eller låsa den så att de inte kommer in i den igen och sådär. Absurd. Det fungerar inte så. Och det har ju...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Har jag upplevt att det inte finns någon möjlighet till, och ganska många andra. Så att det är bara en rädsla som människan har.
Absolut.
Och allt det där med rädslor, det är någonting som man måste övervinna hela tiden.
Ja.
Och det finns ett sätt att kunna träna sig till det genom att uppleva det flera gånger. Då. Men det gäller att eliminera det där, för att rädslan kan ju stoppa en från att faktiskt få uppleva de här sakerna.
Den rädslan tycker jag egentligen är ganska logisk, eftersom man då, om man har synsättet att jag lämnar kroppen, den är tom, jag är inte där, jag måste vakta den. Om jag är någon annanstans så kan ju någon annan annars ta den eller anfalla den, attackera den och så vidare. Just. Och det är den typen av rädslor som människor har.
Ja.
Men här är det ju så här att vi har upplevelsen av att lämna kroppen.
Mm.
Men jag till exempel, jag anser att vi aldrig lämnar kroppen.
Ja,
vi är alltid i vår kropp och vi tar med oss den sen också egentligen.
Mm.
Den bara förändrar densitet och vibration och kvalitet. Alltså
precis.
Vi kan aldrig lämna vår själ, om jag säger så. Och det är det vi är. Den fysiska kroppen är ju bara en slags vad ska man säga, nästan som man kan betrakta som en illusion eller en perspektivhållare för själen, en av flera.
Precis.
Så jag lägger inte så mycket. Nej,
man pratar om fokuspunkterna hela tiden. Alltså om man existerar på olika planer på olika sätt, så är det bara en fråga om den här, så är det ratten på frekvens hela tiden. Okej, nu är jag i den fysiska kroppen.
Mm-hmm.
Men jag justerar mitt medvetande så jag existerar utanför. Eller i det astrala. Eller något. Men jag är fortfarande kopplad till det fysiska. Det är bara att mitt medvetande är skiftat. Det är den enda skillnaden. Men så kan man ju uppleva det här såklart om att man kommer ur kroppen.
Och det gör vi ju såklart.
Det är exakt, precis.
Ja. Det är definitivt, vi har all upplevelse av att vi verkligen lämnar den fysiska kroppen. Det ligger där som ett tomt skal på det viset. Eller bara en farkost som vi just nu inte använder. För vi är i en annan, vi har gjort en överförflyttning eller en övergång till något annat.
Ja,
absolut, men egentligen tycker jag rent liksom, vad ska man säga, det här perspektivet då att vi har aldrig egentligen lämnat kroppen, vi har bara ändrat inställningarna, om man säger så.
Ja, precis.
Du vet, vridit på ratten lite och ändrat hastighet på någonting.
Mm.
Det jag menar är att...
jag kan skifta från det fysiska, blunda och ligga helt stilla eller sitta helt stilla, så skifta över till astralen på det viset, utan att det händer någonting med att jag upplever att jag skiftar utanför kroppen, utan jag bara...
Det här tyckte jag, Niklas, att de förklarade för mig när jag var utanför kroppen. Alltså de första kanske så här, 5 åren så trodde jag då att jag verkligen var ute det var mer silvertråden långt borta.
Ja, just
det. Ibland liksom 100 meter, men ibland kunde det vara ett ljusår kanske med den här silverkroppen. Mm. Jag var där ute och seglade med min astralkropp och en häftig odyssé. Och sen kom jag tillbaka så. Och det är ju den upplevelsen vi har. Rent, man ser det så här, det känns så här och så vidare. Men senare så kom jag på det här att med lite hjälp av andra personer då, andra städer som jag pratade med, att det är inte riktigt så, det är bara egentligen ett perspektiv och därför blir det som en illusion att det går till på det här viset. Ja, du har den upplevelsen, men det betyder inte att det är så det funkar. Rent,
alltså. Ja, eller att det är inte bara den enda sättet man kan uppleva det på.
Nej, precis. Det men om man skulle lägga på en matematisk modell på det här så skulle inte det vara så att vi har en fysisk kropp här med en silvertråd som går ut till en annan kropp. Du vet, det.
Ja, men den modellen kan lika väl vara för att förr i tiden så var allting kopplat med trådar hela tiden tills vi hade remotes och wireless
så,
och allting.
Så old school, exakt. Ja, exakt. I de gamla stralböckerna, ta Sylvan Muldoon och Harold Carrington till exempel som jag läser, som jag tycker är superbra, men ändå den är så himla sliten den där idén och plötsligt så började det uppdagas för mig efter några år att nej, men det är inte så här det är, utan det är något annat som händer, det sker på slags partikelnivå, att mitt väsen bara ändrar vibration och så kommer jag ut och det fortfarande skapar en upplevelse av att jag är långt, kanske ljusår iväg från mig själv om man säger så, men egentligen är det bara mitt väsen som ändrat hastighet, just ändrat det. Vibration och det tycker jag att jag fick hjälp med att förstå en annan slags ekvation. Den första var mer primitiv, den var mer analog om vi säger så. Och sen så blev den definitivt wireless.
Just det, exakt.
Okej, okay. Ja. Då är vi överens. Ja, det är kul också hur det här hänger med, att förklaringsmodellerna ändrar sig lite nu. Lite så.
Men det är alltså, man kan ha väldigt mycket idéer för sig och diskutera ganska mycket fysiskt, men det coolaste är ju att uppleva det. Att verkligen vara utanför och se det med egna ögon så att säga. Att verkligen se, vad är det för effekt? Varför existerar de här chakrorna och energikopplingarna? Vad är det för någonting? Och jag kan se det utifrån alla de här sakerna. Men vad är det som händer med mitt medvetande? Varför skiftar det sådär? Varför kan jag uppleva någonting som är mycket mer intensivt och större på andra sidan än vad det är här? Och så kan jag kombinera, eller flytta mitt medvetande upp och ner hela tiden. Varför existerar det? Vad är själva den grejen? Sådär. Det är bara att vara nyfiken på att få testa de här sakerna. Det finns ju oändligt med grejer att göra. Så. Det är bara roligt.
Ja, det är enormt kul. Det är det största äventyret man någonsin har varit med om och kommer att vara med om. Jag tänker nu, som du berättade förut för mig, det här med IACs president, han, vad han nu heter.
Ja, Luis Minero.
Ja, med handen. Precis.
Ja, exakt. Han sa det. Det var någon som frågade honom så här att tror du på utanför kroppenupplevelser? Och hans förklaring till det var ungefär som att titta på sina händer och sen så säga så här, tror jag på min hand? Det är en absurd grej för att man lever med det hela tiden.
Så att jag vet.
Det är vad säger du för någonting liksom? Det är ju klart att jag tror på min hand, den existerar, jag har ju använt den i ett antal år. Ja. Liksom. Så att det är sådana där grejer att när man har upplevt de här utanför kroppenupplevelserna och levt i det astrala och kommit tillbaka fram och tillbaka hela tiden, den frågan är ganska knäpp.
Ja, det är den.
Att jag tror
eller
på det.
Inte relevant i alla fall. Så här, och det är samma, vi kanske inte heller kan svara på hur medvetandet, hur det existerar och på vilka
nej, då skulle, precis. Då skulle vi redan ha en modell för det.
Ja, men däremot kan vi säga så här att vi är då tusentals människor som upplever det här, som lever med det här och som beskriver det, förklarar det, skriver ofta böcker om det. Och vi beskriver det här enhetligt, vi ger en sammanhållen bild av hur det här fungerar på en mängd olika sätt, och det är det som är så spännande. Till exempel, ta det här Niklas, vi gemensamt pratar om the point of no return som ett tillstånd.
Ah, just det.
Och det beskriver vi precis likadant, och allt vi har uppfattat från det här tillståndet, den här avgörande punkten, det kan vi gemensamt beskriva som sagt, och sen så kan vi göra jämförelser och komma fram till att ja, men vi pratar om exakt samma sak. Och precis, det är jätteviktigt. Och andra saker också, hur man gör, vad man har att förvänta sig där ute, utanför det här systemet, det här energisystemet som vi är i just nu, när vi går till ett annat, vad kan vi få ut av det? Och där pratar vi också om samma ungefär värden och tillgångar, varför vi gör det här. Det är, också, det är så mycket vi är överens om. Det är nästan ingenting någonsin som jag har läst om där vi där det, meningarna går isär på något brutalt sätt.
Nej, och det är ganska konstigt att den frågan ens finns egentligen. Varför man vill göra det, för min del.
Ja, absolut.
Som att vara ute och resa och åka utomlands eller något sånt där.
Ja.
En upplevelse som är utöver det normala. Mm. Det är väl en självklarhet att jag vill uppleva någonting annat. Men det är för att jag är van vid att göra det. Jag är nyfiken på att få uppleva nya saker. Ja. Det är ju den grejen. Så jag tror ganska många som är utanför kroppen upplever det.
De är extremt nyfikna.
Ja, exakt.
Det är absolut en av de
nyfikna individer.
Det rapporteras jättemycket när man har en personprofil. Vad jag har läst i alla fall om det. Nyfikenhet är jätte. Och det andra att man... Nyfikenheten blir så stark så att vi överkommer vår rädsla på grund av bland annat nyfikenhet.
Ja, och då kommer den här point of no return.
Ja, exakt.
Att man vågar sätta sig i den. Man går från ett stadie av att man är ganska bekväm, man ligger i sängen, det händer inte speciellt mycket. Och sen ska man gå till det här stadiet av att det faktiskt börjar hända saker.
Ja.
Och våga ta sig förbi den gränsen. Att...
Ja, det är helt avgörande. Och det är inte alla som... Många backar ju.
Ja, just det.
Det också. Och det är... finns ju också många, många redogörelser för. Vi ska bara liksom lite mer noggrant berätta vad vi menar med point of no return, eller ibland att man når the tipping point inom det här. Det är att vi har då mobiliserat upp en extrem energi i vår kropp. Vi har gjort det under, oftast under väldigt lång tid. Vi har gjort det om man börjar från scratch, om man är relativt energifattig kan man säga just då. Eller att man inte är liksom mer uppkopplad eller påkopplad. Eller man har inte aktiverat sig inom det här. Då kan det ta upp mot 60 minuter att nå point of no return. Jag pratar om en timme alltså. Medan om man redan har gått och liksom aktiverat sig. Och vi kan sen prata om hur man aktiverar sig. Det är en annan sak. Men om man nu har aktiverat sig. Och redan är lite vibratorisk inom sitt system. Mm. Då kan det gå på nästan ett ögonblick. Alltså. Du vet, det kan gå så fort så att det inte är klokt.
Ja, verkligen.
Och då går det till så här att man vill alltid lägga ner kroppen, så att man vill inte gå omkring och göra det här. Det är inget bra och det är svårt. Jag vet inte hur det ens går att lyckas. Det blir någon annan form av... Utan vi lägger ner kroppen.
Tillståndet av kroppen börjar paralysera.
Just det. Vi lägger ner kroppen. Den blir ibland lite partiellt sömnförlamad. Alltså kataleptisk, muskelparalyserad. Medan vi själva är helt klara i vårt medvetande. Och vi känner att vår kropp börjar spinna inifrån, ungefär som en katt.
Precis.
Ja, den börjar alltså vibrera inifrån vår kropp. Och vi känner de här vibrationerna. Och vi känner igen dem. Vi vet också just då vad det är för någonting. Att det är någonting som har satts igång. Ungefär som att strängarna inom en själv har börjat vibrera fortare och fortare. Och vi uppmärksammar det här, vi känner det. Och ibland så kommer det lite... ljud också som vi hör i det här tillståndet som man är i. Och just det. Den här energin blir bara starkare och starkare. Och man blir mer och mer klar över att man lämnar sitt jordiska medvetande. Och går till sitt själsliga medvetande. Mm-hmm. Vilket betyder att kroppen somnar totalt. Men ditt sinne blir mer klart och mer skarpt och mer skärpt. Och du blir fullkomligt energifyllt till slut. Det är en sån bombastisk energi. Alltså det är sanslöst hur mycket krut du har inom dig. Du är som en bomb, en tickande bomb som bara ska brisera precis när som helst. Och du börjar känna så här, jag börjar fullkomligt tappa kontrollen nu över det här. Nu är någonting som tar över. Det är motor som är satt igång. Och jag kan börja känna att jag kan inte backa från det här tillståndet. Det är bara, kör upp.
Nu är det oftast, point of no return.
Just det. Och det går genom kroppen med de här otroliga vibrationsstadiet kallar vi det här för. Mm. Att du känner och vet att hela du vibrerar fullkomligt inifrån. Hela du är satt i en annan vibration. Aha. Och du känner den och du vet, du är vibrationen.
Du börjar uppleva nya saker, du ser saker, hör saker. Mm-hmm.
Det är som att du är lite grann upplöst på någon slags partikelnivå plötsligt. Mm. Att du har, du är ett fullkomligt vibrerande väsen.
Just.
Och du kan inte hejda hastigheten, det går bara fortare och fortare. Och snart vet du vad som kommer hända. När det här pikar, när den här hastigheten har nått toppen, då kommer du att komma ut ur kroppen, vare sig du vill eller inte.
Ja, så du känner det nu. Liksom.
Vare sig du vill eller inte, så kommer det vara en sån kraft i det här, en sån sula. Så du kommer att släppa taget ofrivilligt då, till slut. Blir det ju. Ja, och i det här så har du då konfronterats med 1 miljon olika rädslor och panikattacker om du fortfarande är rädd för det här då. Är du inte det så blir det en helt annat scenario.
Yes.
Just det, men här får man då, om man är nybörjare, en avgörande fråga.
Mm.
Om man kommer klara det här, om man pallar med. Om man vågar.
Ja, precis. Man vågar göra, man tar det steget.
Det här sista steget.
Man är själv i den här upplevelsen.
Ja.
Jag är den enda som kan uppleva det här. Eller finns det ingen annan som kan hålla mig i handen, utan jag måste ta det steget.
Just det, och där det blir du rädd för din egen reaktion och ensamhet och rädsla. Yes.
Kan jag ha kontroll över det här? Mm-hmm. Eller man måste släppa kontrollen, det är det som är grejen.
Du måste dö.
Ja, precis. Man måste uppleva döden. Precis. Ja. Det är det som är grejen. Och vågar jag lita på det?
Har
allting jag har läst om, är det korrekt? Eller har jag, ja, precis, hela den grejen. Man blir så rädd för sig själv för att man då fan, jag skulle inte ha litat på någon av de där. Nu kommer jag dö på riktigt. Och så är det att noja ihjäl sig. Men det är ju nojan som är precis innan.
Eller kommer jag få en infarkt? Nu är det en hjärtattack som är på
också. Sådana där grejer också. För att det börjar hända saker i hela kroppen. Eller man tror det i alla fall.
Ja.
Man känner, det känns på alla möjliga sätt. Mm-hmm. För att det är en helt annan typ av dimension då.
Just det.
Så att,
och det börjar redan nu flyta ut i rummet. Att du hör rummet på ett annat sätt. Ser rummet på ett annat sätt. Och allt det här. Du känner att du är mellan dimensionerna redan nu. Så, och du vet att det som väntar nu. Det är ju alltså att du går rakt ut i en okänd värld. Där du inte vet vad du har att förvänta dig. Och det är det här som är så skräckinjagande för alla människor. Herregud. För det första, hur ser det ut? Vad gör man där? Vilka träffar jag? Hur kommer jag reagera inför det här? Jag är ju vaken. Det är det man blir rädd för.
Ja.
Jag sover inte, jag är vaken. Shit, det händer på riktigt. Och, liksom, och allt det här också. Att, och de andra ljög inte.
Exakt, precis så. Men ditt sinne accelererar ju. Ja. Ditt medvetande accelererar så att du fattar ju det när du är utanför sen. Att, jag känner igen det här. Jag kommer ihåg det här som tidigare. Vadå tidigare? Du vet, kommer allting till en. Och, alla som finns på andra sidan som hjälper en och sådana här grejer. Liksom.
Ja.
Så att det är bara lite igen i början av den här point of no return som man kan känna lite freakar lite.
Men här ska också sägas att alla utanför kroppen upplevelser går inte till så här, utan vi lär ju tekniker så att du slipper allt det här. Det här gör man egentligen bara för att få reda på hur det går till, hur dödsögonblicket är, alltså hur vi går över, hur vi transformeras in i en annan värld i vaket tillstånd. Så det är bara därför. Så det här är egentligen att man får vara vaken så att säga under hela den tiden och göra mer en utdragen process av det. Det är, tycker jag i alla fall, det finns en psykologisk och pedagogisk poäng med det, att man begriper hur det här går till. Sen drar du iväg så fort så att det här går ju blixtfort så att du märker ju inte ens det här, du är redan ute vips.
Och sen så det här. Nästa gång så kan du bara lägga ner på sängen och så
slutar det igen.
Och så behöver inte vara med och liksom se hela processen.
Exakt så. Men däremot, i alla fall vad jag har varit med om själv och vad jag läst om, så får man däremot vara med om den här utdragna processen om man behöver det. Om man verkligen måste förstå varenda liten bit av det här.
Jag är väldigt teknisk. Jag gillar system, jag gillar att se. Så jag har sett det många gånger. Alltså,
jag
har upplevt de här grejerna. För jag är så extremt nyfiken av vad som händer där. Men då blir man väldigt medveten om sitt ego.
Ja.
Och vad man rädslan är. Sådär. Men jag är inte speciellt rädd för de här grejerna. Men jag kan fortfarande uppleva det ibland. Liksom. Mm-hmm. Men det är liksom lugnt.
Det här var otroligt länge sedan jag Själv upplevde nu vibrationstillståndet, det måste jag säga, kan inte ens, jag minns inte ens när det var.
Det är så pass aktivt, så det är bara...
Ja, men sen så är jag ju, ja, det är ju, jag är ju väldigt förankrad nu också, ja, jag är ju väldigt mycket här och nu på jorden. Och därför att det är så här också, att om jag har två liv, om jag är ett på dagen och ett på natten i vaket tillstånd, då blir det mer information, du vet vad jag menar, att bära på jorden, och jag orkar inte det. Nej. Jag vill inte ha det just nu, så det, nu är det lockdown för mig mentalt liksom. Enstaka gånger, det är jättekorta utflykter, du vet, det är ute i vardagsrummet och tillbaka till sängen, de vet,
spontana saker.
Men det är inga sådana riktiga högkvalitativa färder.
Är det liksom annat att tänka på eller annat, något att göra?
Absolut. Precis. Jo, men jag kände det också att eller ja, det var ju 10 år sedan som jag slutade eller liksom tagga ner lite så. Och det berodde på att jag orkade inte ha mer information och bära här i min fysiska minne. Och det är ju samma sak när jag jobbar medialt, mediumistiskt, så belastar inte det min minneskapacitet, eftersom jag släpper informationen, det bara filtreras igenom mig. Så det är skönt på det viset. Så jag, det är ingenting som är jobbigt att bära. För att det är klart att man har en begränsning, eller jag har det i alla fall, vad jag orkar bära omkring med.
Ja, den totala minnet liksom.
Ja, precis. För det är ju uppenbart för oss, när vi går i kroppen, då har vi en helt annan minne. Jättestort.
Verkligen.
Liksom så.
Verkligen.
Ja, men här så är det i alla fall så att det kan vara gött att sova drömlöst till och med. Så. Men ibland så gör jag väl andra saker som kanske jag just nu prioriterar, Niklas. Jag tänker på lucida drömmar som du älskar. Men också det jag håller på med ganska mycket, det är healingtillstånd. Det känns mer så här aktuellt för mig att ägna natten åt sånt. Så det handlar lite grann om vad man vill ha för typ av information eller effekter. Och, ja, allting är ju val och prioriteringar.
Ja, mitt fokus är klara drömmar då. Speciellt nu när jag har mycket att göra i livet sånt där. Men jag är fortfarande extremt intresserad av drömmarna och sådär. Så att jag... väldigt intensiva upplevelser i drömmar och hamnar i klardrömstillstånd ganska frekvent så där. Men jag älskar den grejen. Du kan ju göra precis vad du vill. Men
ja, det är fantastiskt.
Ja, det är skitroligt. Alltså.
Men du söker mer information nu än vad jag gör. Jag är inte där, jag håller på med andra saker. Det är bara det.
Ja, men det, precis. Det är inte så att jag fokuserar på att göra det varje natt. Utan det finns mer hela tiden liksom.
Exakt. Yes. Okej, vi pratar om myter och rädslor och att man ska inte vara rädd. Därför att man kan inte bli utelåst från sin egen kropp. Ingen kan ta över den eller attackera den eller göra en sjuk. Vi som utan kroppar mår förfärligt bra.
Verkligen.
Yes, förfärligt bra. Jag säger det, vad konstigt. Rackarns bra.
Ja.
Och sen är det så här också att ja, däremot att vara rädd för sin egen rädsla eller rädd för sin egen reaktion, ja, det får man ju själv överkomma. Jag kan säga så här att det här är, resan är inte för alla heller, utan det är ju så här, man får ju den möjligheten, sen är upp till en själv och visa sig om man är kapabel att ta den. Liksom så att det är ju lite prövande, eller verkligen prövande. Det hela den magiska traditionen handlar ju om att liksom bli mästare också, att man har någon form av vad ska man säga, strävan efter att övervinna
egna
rädslor.
Ja, precis. Men det är
ju erövra också tillgångar. Ja. Så här, det är inte gratis det här heller. Det bara kommer... Men det,
så här. Precis, för barriären är rädslor. Så
ja, absolut. Ja,
verkligen.
Ja.
Ja, ja. Och man har ju alla möjliga olika undanflykter till varför man ska uppleva dem eller inte. Liksom.
Så det kräver ju något av oss. Det var det jag ville bara uttrycka.
Ja,
att det är ingen... så här gratis lunch eller räkmacka eller några sådana här saker att bara kommer serverat.
Nej, det ska ju vara dedikerat. Det finns ju människor som på något vis får spontant då. Att de inte har valt det själva, utan vissa bara upplever liksom varje natt hela tiden och sådana grejer utan att de har
fokuserat. För visst var det så i mitt fall, men däremot så har jag ju fått genomgå en alltså hård mental träning med allt det här. Och där är ju, har ju jag fått, ja, det var ju bara do or die på den grejen.
Alltså så här,
det jag menar är att du kan ju inte få en massa tillgångar utan att jobba för det. Jag är ett fullfjädrat medium.
Ja,
det är ganska få som är det.
Ja.
Alltså, och sådana saker. Det är,
men det är, om jag säger, man kan ta det som motsatsen till det. Det är folk som har extrema egon. Alltså som är så extremt fokuserade som nästan som reptiler, alltså så här, reptilhjärnan i sig. De är så fokuserade på bara logik och allting möjligt så att det blir som ingen utsvävning i sitt minne eller sitt sinne. Så, där. Mm-hmm. Så att det finns sådana individer som är så extremt låsta på det där så att de inte kan uppleva någonting annat.
Alltså. Ja, och sen så finns det ju slöa individer som inte vill något, som inte kan prestera och som inte eller orkar ta prövningen.
Trötta människor.
Precis.
Så är det.
Ja, det finns ju allt möjligt. Jag säger att det här är ingenting, det är inte gratis. Det är inte bara att få det, utan man måste erövra det.
Ja, just det.
Att den här förmågan, den här
och det är som sagt, precis. Och det är som vissa människor säger, att det är som att spela ett instrument. Det är ju lära sig ett piano.
Verkligen.
Sådana grejer. Det här är också ett sätt att kunna lära sig. Du får lära de här teknikerna, du får sätta dig i de här tillstånden och det kanske inte händer på en gång utan du får göra det kontinuerligt hela tiden.
Mm.
Varje dag eller en gång i veckan. Eller något, men då, kontinuiteten är viktig.
Ja.
Och så gör man det under en viss tid och sen så kommer du få de här upplevelserna.
Absolut, det vet vi verkligen så. Sen kanske vissa har bättre förutsättningar. Jag tänker du sa, spela piano och sånt där. Ja. Jag själv spelade ju fiol i 7 år och var ganska kass för att jag ville inte bli bra. Liksom så hade jag ganska taskigt vibrato, liksom stela fingrar och såna saker. Och då var det mer liksom, vad ska man säga, biologiska förutsättningar som inte var på plats och sådär. Och då... Mm. Det kan ju vara sånt också. Varför man
precis,
inte
det handlar om intresset.
Intresse och förutsättningar kanske. Som
och intresset kan ju vara lite olika beroende på vad som händer i ens liv.
Mm.
Man är inte intresserad under en viss period för man har mycket att göra. Sen så kommer man till en annan period där man kan sväva iväg ganska mycket i sitt sinne och fundera över livet och allt möjligt. Och så då kan man uppleva de här sakerna mer.
Ja, det vet vi precis. Alltså den här lusten, den här viljan tillsammans med avspänning och avslappning är ju optimal.
Så att det är både det är det också. Är
man kan inte heller vilja för mycket för då kommer det absolut låsa sig. Så att det är jättebra att kombinera de här lite grann konfliktgrejerna. Att du både ska vara driven och samtidigt avspänd. De två tillstånden kan ju ligga i konflikt. Liksom. Men det är ju det, de här konflikterna vi ofta inom det här OBI vill åt. Du ska samtidigt låta kroppen sova men att ditt sinne blir mer vaket och alert. Du blir hyperalert i din hjärna så att säga medan din kropp sover. Det är optimalt liksom, för att få in riktigt snabba hjärnvågor samtidigt som du har långsamma tillsammans med dem och det blir de här konstiga nya tillstånden för vårt väsen. Okej, det sista jag tänkte att vi skulle prata om idag, tiden går, jag ser att vi har inte så mycket tid kvar. Men absolut sista, jag ser det här själv, klockan här. Och det absolut sista, Niklas, det är ju det här med psykisk självförsvar och brandväggar igen. När vi pratar om det här med rädsla, vad kan man ändå göra då? Man vill ha såna här underbara, gudomliga upplevelser av andra verkligheter. Man vill få healing, man vill ha medial förmåga och allt det här. Men man vill samtidigt ha ett skydd fast man kanske vet att man inte behöver det, men ändå, det kan vara skönt att ha det ändå på plats. Vad gör man då? Hur bygger man upp det här försvaret?
Försvaret, jag skulle säga att om man kan bygga upp ett pondus fysiskt, sitt medvetande, sitt mentala medvetande, så är det ganska det kan hjälpa dig på alla möjliga olika plan. Det är jätteviktigt att man inte är rädd för saker och ting och stryker längs väggarna över vad folk gör och sådär. Att man vågar stå för sig själv och liksom titta folk i ögonen och sådana grejer för att man litar på sig själv och självförtroendet i sig. Alltså den grejen är jätteviktig på de andra planen också. Att man inte tillåter saker och ting att bara påverka en, utan att man har jättemycket styrka i sig själv.
Absolut, du kan inte ha det här undergivna, undfallande beteendet. Nej. Du blir uppäten på nolltid då. Alltså precis. Jag menar att så.
Ja, men, det lät
otrevligt, men lite så här... Ja. På riktigt, du måste
av sina egna rädslor. Du kan projicera ut dina egna rädslor och bara skrämma dig själv. Då.
Ja.
Av just den saken. Men när du är stabil som människa och ditt medvetande sådär, så blir det mindre sådana tics, ska jag säga. Mm. Alltså det här att man är rädd för alla möjliga små saker.
Jag tycker rädd att det är sånt att träna väldigt mycket i de här tillstånden också.
Precis.
I början, de första åren, så är ju det.
Det är det verkligen. Exakt så.
Stark och inte liksom offerkofta.
Ja, för man ser ju direkt effekten av när man inte är mentalt skarp.
Mm.
Eller styrkan i sig. Man ser direkt, det så där ska jag inte göra. Mm. Man ser det. Och då så blir man stabil och man blir lugn i sitt känsloliv. Man blir lugnare som individ, ska jag säga.
Ja.
Verkligen.
Men Man ska absolut inte vara rädd för det finns ingenting i det här att vara rädd för. Däremot kan jag säga att allt är inte guld som glimmar. Nej. Alla personer du möter är inte liksom Jesus lika. Nej, eller precis. Änglar. Nej. Eller någon som bara, ni vet, den typen. Det är, utan det är vanliga människor också som du träffar. Både här på jorden och i andra tillstånd. Förvisso så är det ju majoriteten av de man träffar utanför kroppen är lite högre utvecklade. Mm. Men det är fortfarande Jesus, änglar eller något liknande. Nej, sådana här gudsväsen som hela tiden kommer. Så man kanske har den föreställningen. Utan det är ju vanliga människor.
Ja, exakt. På det planet.
På det planet, ja. Ja.
Så att det är bara sitt förhållningssätt till upplevelsen. Eller det som händer runt omkring en.
Ja.
Du kan bara påverka dig själv. Hur du är i balans med dig själv.
Men är man i stark obalans, så då vill jag verkligen avråda det här. Då ska man inte hålla på med det här.
Nej,
för att då kan man ha en negativ erfarenhet. Så, och det har man då alltid på jorden också. Då har man någon obalans i sitt liv på jorden.
Mm.
Och man träffar kanske dåliga människor på jorden. Och då kan man också ha en negativ astral erfarenhet.
Ja, det är vad man kallar i andra sammanhang som set and setting.
Mm-hmm.
Att det är en fråga om hur man har sån tillstånd i sig själv.
Ja.
Och sen tillstånd runt omkring en. Om jag är då väldigt i obalans i mig själv. Och min miljö är skit. Då kanske man ska ta och chilla lite.
Oh ja, för du attraherar in annars.
Ja, precis.
Vad som helst.
På allt möjligt. Liksom, på det så försök att vara i balans i dig själv. Försök att inte vara i områden som är... paja kan för dig själv.
Och det här är personlig utveckling är så viktigt i det här också då, att man parallellt med det här så ska man jobba med sig själv andligt och
personligt. Men det kommer liksom, det är en gemensam grej. Det blir en, man bygger ganska mycket på det. Man blir ganska intresserad av att ha personlig utveckling. Det ska jag säga.
Ja, verkligen. Eftersom det finns otroliga vinster med det.
För man förstår ju vad det fysiska är för någonting för en själv. Liksom, på ett eller annat sätt. Det är inte bara det här som ser man borta. Utan det är en utveckling av sig själv på ett helt annat plan.
Mm. Yes. Okej, då har... är absolut tiden ute här för den här höstpodden. Så nu får vi önska er... Mediumpoddens lyssnare ett fantastiskt härligt höstlov om ni har det har man ju när man har barn i skolan, men man kanske kan ha lite höstlov annars också. Det är i alla fall en härlig fin höst vi har, trots att det fortfarande är lite jobbiga tider, men ändå det är vackert ute.
Eller? Ja, det är det.
Fina
det är
färger.
Ja, det är skönt.
Åh, vilka fina färger.
Mm.
Okej.
Okay. Yes.
Hej hej.
Hej då.
Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.